I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hörrni, det är fredag. Vi säger varmt välkomna till det som är Toto-svenskan. Och jag vill lova att det är en jävla härlig fredagsfeeling på K26 idag. Fullt hus är det. Jävla trevligt.
Man blev nästan chockad när man gled in och kände att det är som en riktig arbetsplats. Det är fan 10 pers här.
Ja, och det jobbas. Ja, men det är ju skrattas också. Och några sitter ju såklart och lirar lite IAFC och sådana grejer. Så att, jävla god stämning är det. Trots att det är snö igen. Kalle Nilsson får ju ta på sig den såklart. Hans mick funkar inte så att han kan inte svara på det här. Vilket är jävligt skönt. Läget?
Det är bra. Mycket bra.
Du ska ner till Malmö här efter programmet.
Det ska jag.
Blir en jävla helg. Såg att många bajare började tassa på tåget redan igår.
Det är noterat. Däremot så är det ju alltid det klassiska. Ses i Malmö och så vidare, så får man se dem 5 minuter innan matchstart. För de ska ju till Köpenhamn i sedvanordning. Så att det blir väl, de får väl hålla sig på den sidan bron. Det är väl bäst för alla inblandade, tänker jag rent. Alltså, inte ur stök- och kaosperspektiv. Utan det är bara så här, Danmark är på många sätt ett bättre land rent dryckes- och kanske kulinariskt. Dryckesmässigt och kulinariskt mycket bättre land än Sverige. Så att det finns alla incitament för att vara i Köpenhamn så länge man kan.
Vi ska ju ringa Kim Elberg idag också. Psyka honom eller?
Det ska du göra det? Ja, det måste jag göra.
Ah, okay. Försök med
tydligen
det.
Går det att göra podd nu. Jag vet inte varför, men det går ju tydligen att vara med i media igen.
Ja. 3 poäng. Förändrar mycket.
Just.
Marcus Tapper, hur är pulsen inför det som komma skall här? Jävla tuff match direkt mot Mjällby.
Ja, men det känns kul. Det ska bli kul att se. Vi går ju väldigt mycket offensivare än vi gjort föregående år, så det känns som det kan bli en rolig match eftersom Mjällby ju också har varit inne på att de vill bjuda upp lite mer till dans än tidigare, framförallt på hemmaplan då, att spela lite mer offensiv fotboll. Så jag tror faktiskt att Mjällby från Norrköping känns ju som en riktig sån 1-0 eller 0-0 match, men jag tror att det kan bli lite sjöslag där nere faktiskt, så att det ska bli kul. Sen jobbar jag ju 6-0 eller något till Malmö, så att vår premiär ska se lite bättre ut i efterhand också. Så att det är mycket, mycket viktiga jobb den här helgen.
Såklart. David Björk är tillbaka också.
Yes.
Välkommen, och hur mår du?
Jag mår helt okej ändå. Med några dagars distans till den här premiären som vi hade i söndags. Så nu börjar det ordna upp sig. Och dessutom när jag kom in här så sa jag att det var kanonstämning. Och det stämmer ju. Josip Ladan satt och spelade attentat.
Ja.
Det är ju välkommet på en fredag.
Men jag brukar ju, till kontexten hör jag också att jag brukar ju också spela det laget som har varit sämst den här omgången, deras låtar. Så att det är liksom...
Ja, men du brukar ju också ha en tendens, det är väldigt få Malmö-grejer som kommer ur din högtalare. Du är ju ofta den som är DJ här på K26.
Exakt.
När jag kom in idag så var det alltså Marti Cifuentes-ramsan på repeat, vilket gjorde att jag fick ont i huvudet. Bad dig bara... Jag sa bara rakt ut, stäng av.
Men det var också ett...
Och du kontrade då med, okej. Okay, och så satte du på Kefs version utav OVI AIK.
Ja, men jag liksom...
Vilket också var psykande.
Ja, men jag är lite mood manager, så vill jag säga. Så alltså, önskelåt... Cifuentes var ju liksom önskelåt från Ingo. Så det får man ju ändå ge. Sen kom ju, du nämnde ju inte, vi körde ju lite AIK-musik. Och sen kom ju då HBKs inmarklåt. Också önskemål från Ingo.
Ja.
Så att jag försöker att se till så att...
Tvestjärten Ingo.
Yes.
Även Gnaget åker ur spelades.
Det gjorde det.
Det var inte när jag
var inte du. Det var innan du var.
Då vågar ingen sätta på den.
Just det. Nej, men det är lite liksom arbetsmiljöfrågor. Att alla ska känna att de är välkomna och delaktiga.
Och,
att,
och
även gaisarna numera. Ja.
Till och med.
Tack för det. Ett tydligt tecken på att det är fredag också. Mm. När det är den typen. Och bäst, på tal om mood manager, så vet du ju vilken av alla laglåtar du ska spela när stämningen måste upp.
Mm.
Ja, det är ju Häckens.
Olé.
Ja, alltså, den är ju
det är väl den och Tillsammans för Falkenberg som är de två största stämningshöjarna vi har i svensk fotboll.
Och så enda anledningen till att man saknar Falkenberg lite grann i den extra serien. Alltså.
Ja.
Fredagsstämning som ni märker, för Svanen väntar en utskjutning ikväll. Innan det, kika lite grann på Whitney Wells nya dryck, apelsinsmak. Hur talar man det här, Josip? Du som kan språk.
Enhance.
Just det. Svingod. Jävla trevlig.
Ja, engelska alltså, svårt för dig.
Ja, lite småklurigt. Har ni väl märkt när vi har ringt engelska gäster där jag behöver prata engelska?
Yes.
Tilt i skallen blir det då, Svanen.
Yes. Welcome.
Welcome.
Yes.
How are you?
I do the Try Disturb podcast.
Ja, jävla fint. Jag ville bara berätta att vi fick hit den här nya With Me Well med apelsin.
Och vi har också, Kalle, om du klipper hit, vi har ju också den nya Knockon Live.
Ja, jättetrevlig.
Mm. Smak av, på svenska, ska jag översätta då så du förstår också.
Ja, översätt gärna.
Jordgubb och rabarber.
Ah, okej. Okay. Mm. Hur talar man det där rabarber på engelska?
Rubarb.
Rubarber.
Fråga Sean Sabetkar.
Iransk dialekt på din engelska.
Ja, rubarb.
Okay. Trevligt. Ska vi fokusera på det vi faktiskt ska fokusera på? Det väntar en allsvensk omgång. Nummer två här i helgen. En jävla fin omgång där man väl ändå får singla ut två matcher som lite hetare än andra. Nämligen Malmö mot Bayern och Djurgården mot Häcken. Innan vi rör oss dit så var du inne på det, David, att det var en jävla smäll mot BP. 0-4 med lite distans till den. Vad finns det mer att säga om den?
Nej, men alltså, det finns verkligen två sidor det här myntet. Men jag var grymt besviken första två dagarna och sen så lyssnade jag på den eminenta Gais-podden, Radio Rantorget, som ju också var nominerat Guldskölden tillsammans med Toto Svenska.
Just det.
Mm. Och de var
gick lite... inte riktigt hela vägen i Guldskölden, ska sägas. Alltså.
Okej, okay, förvisso. Men fortfarande en bättre podd.
Oj, tack ska du ha, David.
Tack, dörren är där.
Och, nej, men de var ändå smått positiva i efterhand. Och då tänkte jag att fan, jag måste se om den här matchen. Alltså. Så jag la mig och såg om matchen här i onsdagskväll eller vad det var. När jag
du valde frivilligt att se om 0-4-torsken mot BP?
Alltså, ja. Och jag hade 39 graders feber, så det kan ha varit liksom därav som beslutet togs. Men det sjuka var att jag tyckte att Gais spelade helt okej i första halvlek. Alltså 4-0 är verkligen i överkant om man tittar på den matchen i efterhand.
Jag tyckte att det var intressant, för jag tyckte ni såg, alltså i ert spel såg det ganska bra ut till och från. Alltså det tyckte jag också. Men att det var så otroligt lätt att hitta in mellan era backar för BP. Alltså varenda gång de slår en passning så kändes det som att nu är backarna helt på helt fel plats bara liksom. Mm. Så det fanns ju två sidor av dem. Man får ordning på försvaret, tycker jag inte själva fotbollen såg så dålig ut.
Nej, men också att liksom det, som du säger, det såg lite ihåligt ut emellanåt. Det såg lite nyvaket ut i vissa delar av backlinjen. Och att det var lite lojt. Och de sakerna låter ju inte positivt alls. Men när jag såg om matchen så kände jag ändå så här att det är inte skitdåligt. Alltså 2-1 är kanske ett rimligare slutresultat på den här matchen. Mm. Sista 20 orkade jag inte se, för då var det ju liksom tack och godnatt. Och det var riktigt alltså folk som hängde med huvudet och sådär. Så det var ju dåligt, men det kanske man inte heller riktigt ska räkna in i liksom insatsen.
Jag såg inte den här matchen från startvissla till slutvissla, utan har ju bara kollat highlights, men också man hajar ju till på resultatet 0-4 såklart.
Mm. Hemma mot den andra
också, mot ett lag som är tippat att vara nere i botten. Hur mycket väger du in att det var just BP som stod på andra sidan? För att man brukar ju prata om att de matcherna är de matcherna, alltså head to head mot tilltänkta bottenkonkurrenter. Nu vet vi inte vart vi har varken Gais eller BP efter 30 omgångar.
Nej, men tilltänkt, förhand, liksom.
Ja, exakt. Ja. Hur mycket extra hård blev smällen av att det var just BP på andra sidan?
Jag tror att mycket av den här första besvikelsen berodde på det. Att jag kände att ska vi hänga kvar den här serien så måste vi vinna de här matcherna på hemmaplan. Sen BP var ganska bra. Jag har svårt att jämföra med andra allsvenska lag, men jag kollade på fler matcher i helgen och bland annat när jag såg på VSK AIK så kände jag ju lite så här att vi har ju liksom alla möjligheter att gå ut och spela så som Västerås gör. Men det kändes som att vi fegade ur lite. Vi stod inte riktigt fast vid våran spelidé, utan vi testade någonting annat, försökte anpassa oss lite. Och det är väl lite det jag känner också, att mot BP kanske vi inte ska behöva anpassa oss så mycket, utan vi kanske ska köra på vår grej. Vi kanske ska pressa högt som vi har gjort i 2 års tid. Inte låta dem spela upp från backlinjen. Det är de ju duktiga på bevisligen.
Det som jag hajar till på, det är ju, alltså när man försöker läsa på mer om matchen, så är det ju lätt att titta på statistik. Tittar man på den statistik som Playmaker AI skickade ut efter med så här underliggande siffror och sånt, så tycker jag att det är intressant. Det var ganska få matcher från omgången där de här siffrorna stack ut. Alltså Malmö hade ett högt XG, det fattade vi. Peking hade ett lågt, det fattade man också. Trots att man har en del målchanser, så är det ju mycket så här skott från distans och sånt där det är svårt att göra mål. Häcken torskar trots att man vinner XG ganska klart. Mjällby har väl det lägsta XG i hela omgången och vinner ändå sin match med 1-0. Men det som jag tyckte stack ut med den här matchen, det är ju att Gais alltså har helt jämnt med BP vad gäller XG, 2,6 versus 2,7. Expected points, ja, där är det 1,5 på Gais och 1,2 på BP. Alltså det talar ju för att statistiken säger att det här var en väldigt jämn match.
Ja, precis. Och det var lite det jag kände också efterhand, att den färgas ju lite av känslorna när man går in i matchen. Och sen så när man kan titta på den i ett annat perspektiv i efterhand, så märker man att det kanske inte var så dåligt som man tänkte. Och sen utan då att det ska bli någon sån här hanäsk härdsmälta mot domarna här inne, men vi ska ju ha en straff också. Så att, jag vet inte. Jag tyckte det var...
Det var en sån här match där allt gick emot. Var det känslan?
Känslan var väl att allting, att BP var otroligt effektiva och vi släppte in allting.
Men är det inte också, vi har ju pratat om här, eller satt, det frågetecknet vi satt på Gais är ju anfallet egentligen inför. Och det är väl ganska talande redan match 1 att, ja men XG nu är uppe på 2,6 men ändå faktiskt står en nolla i målkolumnen. Det är väl lite det frågetecknet vi satt innan också, att det känns inte som det finns så mycket effektivitet offensivt.
Nej, och det är ju ett frågetecken som kvarstår då. Mm. Men alltså jag är inte orolig egentligen. Men det man blir orolig för är ju effektiviteten i allsvenskan. Liksom om det kommer vara så här, eller om det var en isolerad händelse. Att vi släpper in 4 mål på ett XG på 2,5.
Vad finns det att ta med sig ur den positiva skålen från den här matchen? Var det några spelinsatser som stack ut och ändå lovade gott? Eller vad känner du där?
Alltså Gustav Lundgren var fantastiskt bra.
Åh, jävlar vad bra han är alltså.
Han är väldigt...
Hur kan man vara så bra i en 4-0-förlust som liksom... spelare. Alltså han är ju en spelskicklig spelare liksom. Känns ju som en 4-0-förlust, tänker man ju att okej, okay, då är det inte hans match. Men jag tyckte att han stack ut mycket den här matchen.
Ja, han gjorde verkligen det. Och även i statistiken som jag såg efteråt, han slår väl, alltså jag har inte så bra koll på det här med expected threats och sånt. Men där är han ju i topp. Att han slår passningar in i farliga ytor. Och det kanske också då bekräftar ditt frågetecken där kring anfallseffektiviteten. Om den borde vara högre med tanke på att vi har en assistläggare som Gustav Lundgren.
Vad gäller anfallspositionen då, så var det ju, vad heter han, Al Holmström som startade matchen. Jack Kupelav skadad. Vad är status där?
Jag tror inte att Kupelav är aktuell för någon match nu i helgen. Jag tror att det var någon ljumske eller sådär som spökade lite. Men jag ser heller ingen anledning att bänka Al Holmström i detta läget. Han gjorde en jättebra försäsong och han borde få lite mer än 90 minuter på sig och hävda sig, tycker jag.
Två spelare som det ju har pratats om redan innan ni gick upp är ju Haroun Ibrahim som är tillbaka, inlånad från Molde, och dessutom då Amin Boudry som ju kom ifrån AIKs akademi via Venezia och numera i Gais. Vad finns det att säga om de insatserna? För det är ändå två spelare det har pratats och bubblat lite kring inför allsvensk premiär.
Ja men verkligen, och Harouns insats var nog en stor besvikelse för min del personligen. Han var jättebra mot Elfsborg i kuppen och spelade ur pressen mycket och sådär. Men det kändes som att BP kanske hade läst oss lite på den punkten. Att de var väldigt duktiga på att utnyttja Haruns svagheter och satte honom under press, men också anföll väldigt mycket på den kanten. Boudry tycker jag gör det okej. Okay. Alltså, det är inte någon kanoninsats. Vi förlorar med 4-0 och han gör inte några spektakulära grejer så. Men han är intressant liksom. Och han är trygg med bollen och han gör vissa insatser som är fina. Och sen så har han ett jävla temperament också, det gillar man ju.
Ja, det gör man. Men vad känner du? För att jag blir ju inte riktigt klok på Haroun. Du har ju sett honom mer än vad jag har gjort. Jag blir inte riktigt klok på hans roll och på hans position. Och om man, liksom, vilken är hans bästa position och i vilken roll ska han spela egentligen?
Alltså jag tycker att han ska spela vänsterback som han gjorde nu. Sen då att han ska få en fri roll och hitta upp på inne i mittfältet och rotera runt lite där. Jag vet inte riktigt vad Fidde har tänkt för honom. Men när vi spelade Division 1 så var han ju mycket mer på innermittfältet och härjade. Men det var en annan nivå. Så där tycker jag kanske att vi har andra alternativ nu i Allsvenskan. Men jag ser honom gärna på ytterback och att han har en fri roll därifrån.
Nu väntar ju en ny lite sån här match mot en tilltänkt bottenkonkurrent Värnamo, där det ju idag blev klart att den spelas på Borås Arena och inte på Finnvedsvallen. Vad tror du det gör för skillnad för Gais?
Jag vet inte, jag har sett lite för lite av Värnamo för att veta om det liksom gynnar dem eller inte. Vi har ju spelat många matcher på konstgräs, så jag tycker inte att det verkar vara någon nackdel för oss egentligen. Så att alltså tråkigt, jag tycker det har varit en rolig resa till Finnvedsvallen. Borås är ju lite närmare visserligen, men jag tror inte att det kommer ha någon större betydelse. Jag tror, ja, jag vågar inte uttala mig heller kring Värnamo, jag har sett för lite.
Det känns ju som två lag som passar ungefär lika bra på konstgräs, som, alltså den typen av fotboll båda spelar.
Så att jag vet inte om, sportsligt ja.
Jag vet inte om underlaget gör så varken till eller från för något av er egentligen. Det är väl bara en fördel för er att Värnamo inte får hemmamatch.
Mm. Ja, men så tycker jag det ska bli intressant i den här matchen att se hur Värnamo kommer se ut. Det vet vi, har lärt oss och vi har förstått utav tränarskiftet som är ganska sömlöst att de kommer nog se ut som de gjorde, framförallt med tanke på att de också får 2-2 mot Elfsborg i premiären, hämtar upp ett underläge och sådär. Jag tycker det ska bli intressant att se hur Fidde, för det har vi pratat om ganska mycket inför säsongen drog igång, att de här Kalle Karlsson, Fidde, alltså tränarna som kommer underifrån och som är lite up and coming och man har spelat offensiv fotboll. Hur mycket vågar man stå fast vid sin idé, framförallt när man åker på en 0-4 i premiären? Alltså hur trygg tror du Fidde och gänget är på att jo, men det är den här, visst vi åkte på 0-4, men vi ska fortsätta gnugga vårt system här.
Ja, men det var ju lite det som jag tyckte att vi inte gjorde senast. Jag tycker, eller jag hoppas att han vågar spela vårat spel istället för att anpassa sig till dem. Att vi pressar dem högt, vi går på omställningar och vi gör de sakerna vi är bra på istället för att hitta på några nya grejer liksom. Men det spelar ingen roll vad man gör om vänder som kommer och trycker in den från 40 meter.
Ah, nej, den är ju svår att försvara sig mot.
Men det är klart att vi ska spela på våra styrkor. Och det är ju hög intensitet och pressa dem högt.
Det är lite störigt läge för Gais, för att det är ju omgång liksom 1-8 är ju ganska många sådana matcher man skulle kunna ta poäng i. Det har vi pratat om inför. Mm. Så att det känns ju... Hade jag varit Gaisare, hade jag, eller Fidde för den delen, hade jag nog varit lite stressad över att fan, nu måste vi komma igång med det här, för att det är rätt mycket tacksamma matcher. Det är klart det är ett par svåra också, och varenda match är ju svår på något sätt som nykomling, men just om man kollar över en hel säsong vilka matcher som Gais ska ta poäng i, så ligger, eller kunna ta poäng i, så ligger 4-5 av dem redan omgång 1-8, och det är ju stressigt. Mm.
Ja, absolut. Samtidigt, man hade inte velat ha det tvärtom, att man hade topplagen här nu första sju omgångarna och självförtroendet var i botten, så att så här, ja, det är lite 50-50 där.
Intressant ska det bli i alla fall, och jag såg att Enes, såklart sportchef i Värnamo, var ute och var skogstokig på Twitter såklart, taggade in Värnamo kommun och hintade om att det kanske är dags att lämna över driften till folk som faktiskt bryr sig om klubb och stad och förening och allt vad det är.
Ja, det finns väl ett litet smålandsmönster i hantering av från kommuner. Ja,
de har något strul där. Ja, för att den här snön har ju ställt till. Kalmar var väl inne och tränade i någon friidrottshall.
Innebandyhall.
Ja.
Det såg ju helt stört. Alltså, liksom tre dagar innan match i Allsvenskan och de springer alltså runt liksom hårt inomhus friidrottsunderlag.
Och då var ju den raka frågan från KFF. Bara, har ni tänkt skott då? Och svaret var nej.
Nej, nej.
Inte så förvånad att de småländska kommunerna håller i stålarna.
Ja, precis. Det gick tydligen inte att skotta Gastens nylagda konstgräs.
Nej, men det är roligt nu, för man ser, alltså Allsvenskan är ju som den alltid är. Det känns ju lite så här smålalligt och kul hela tiden. Jag tyckte det var roligt med Göteborg igår, att de gick ut med så, träningen flyttad till Bravida på grund av snön. Så här. Sen 40 minuter senare kom det så, va fan, den har smält. Träningen blir på KG.
Jo, men det är alltså, det är inte, vi garvar lite grann åt Värnamo och Kalmar, men alltså, även storklubbar, alltså, som du säger, Blåvitt, AIK var ju samma sak, de har ju tränat i Väsby, alltså det är alltså en bilresa på sådär 35-40 minuter ifrån Karlberg. Och igår då, eller i onsdags när det var öppen träning, så kom det aldrig ut någon location först, och då frågade jag presschefen att så här, vad, blir Vilunda eller? Ja, ah, nej, den är upptagen. Alltså då är det typ någon så här skolklass eller någonting som har alltså att seriös professionell fotbollsverksamhet i Sverige går till på det här sättet, att nej, tyvärr, den här hallen är upptagen 11.30 en onsdag. Så att vi får köra på Skytteholm som är ett underlag där folk skadar sig i par 10 minut. Det är sjukt.
Eller när jag såg ditt blodtryck gå upp liksom väldigt högt i pannan när jag sa att Malmö kan inte träna på hybriden den här veckan.
Träningsplanen liksom.
Träningsplanen, utan får träna på stadion. Från menu, gammal stadion. Och det är helt enkelt av den enkla anledningen att de ska lägga om hybriden.
Ja, ni är för rika. Ni är alldeles för rika. Det är för mycket pengar. Måste komma någon, alltså all jävla Robin Hood-skatt man har betalat. Måste fan finnas omvänd Robin Hood-skatt i fotbollen.
Okej, men då vet man att den allsvenska säsongen är igång när det kommunala utjämningssystemet börjar bli ett argument.
Ja,
i
någon
form av liksom supporterhets.
Malmö borde lägga in en viss summa av sin omsättning i en fond som övriga svenska lag får dela på.
Borde inte Malmö gå in med det extrema lugnet och bara vara så här, vet du vad? Vi betalar gräsplaner till alla konstgräslag. Vi lägger liksom...
Vi lägger
liksom 200 miljoner på att det ska bara spelas på gräs i allsvenskan nu. Så liksom Peking, Stockholmslagen, alla så här, bara får gräs av Malmö. Det hade varit en riktig sån fuck you move. Vi är ändå en miljard. Vi vet inte vad vi ska göra med dem.
Det är bara att börja motionera.
Ja, du kan, Peking får igenom det på sitt årsmöte att Malmö ska betala. Och så lägger med då Bayern motiveringen att de ska yrka på det vid varje givet tillfälle.
Ja, Stockholms fotbollsförbund röstar emot. Ja.
Ola Dan hade kliver in och säger nej,
Josip,
tack.
Det kanske du kan fila på en motion till Malmö.
Alltså,
då får ni liksom, det är win-win.
Principiellt.
Alltså ni har råd. Mm.
Går ju rent om det bara är gräsmatcher.
Är det bara gräs har ni heller inga poängtapp att skylla på underlag.
Nej, det är sant.
Så att jag menar, det hade ju varit, jag menar, AIK offrade ju sitt premiärtifo för hela seriens sak.
Okay,
är du med? Ja. Det är vad vi kan bidra med. Vi har inga pengar. Är du med? Så det bidrog vi med. Vad bidrar ni med?
Alltså principiellt håller jag med dig. Jag tycker att det är ett underbetyg till många att det spelas konstgräs där det inte behövs. Mm. Eller spelas på konstgräs.
Men lös det då, säger vi.
Ja, jag tycker vi kan lösa det. Men det är, då ska man ju vilja spela boll också.
Då har vi klubbat det.
Djurgården och Bayern ska vilja spela boll till exempel.
Ja, men då har vi klubbat att från och med nu kommer Josip vid varje givet tillfälle att skriva en motion till Malmös årsmöte där Malmö tar på sig kostnaden för att alla lag i serien ska spela på naturgräs.
Ja, det ingår ju också lite så. Vi behöver lite extra andra så här konstgrästräningsplaner och sånt också som de andra lagen kan nysera på. Så det ingår också på Malmös konto då.
Jo, men det kommer ju årsmötet efter. Ja, ja. Att så här, när de har fixat så att alla spelar matcher på naturgräs, ja, så får de också fixa träningsanläggningar till alla.
Ja, så när kommunerna börjar så här, ja, men vart fan ska Sylvia spela nu då? Då får man, löser en plan till.
Ja, går vi till CL i år och det kommer ytterligare 600 mil in, så kan jag absolut börja yrka för det.
Fan vad fint, alltså, det ser jag fram emot. Svettigt på det årsmötet kommer du få. Ska skänka bort ett par 100 miljoner. Men det är bra,
det löser vi.
En annan sak som är fin är att vi som vanligt är sponsrade av ATG. Vi har ju trippen i helgen, går för tredje raka. Vi har våra andelsspel. Men framförallt den 17 april så tar Toto Live över O'Learys 12 i Stockholm. Det blir alltså en hel kväll med avgörande Champions League-matcher och V86-travet, live titt och häng, alltså fotboll. Det kommer vara en häst på plats, har jag förstått det som.
Korrekt.
Det har Fredrik Arnesson löst på något konstigt sätt. Emma Fällman och Wilbacher och Olen och hela gänget kommer vara där, och det kommer bli en dunderkväll, så boka plats, för det är begränsat med biljetter nu till 17 april Toto Live på O'Learys 12. Vi säger tack till ATG och påminner om att man måste vara 18 eller äldre för att spela, och att om man har problem går man till stödlinjen.se istället. Tack så mycket.
Verkligen. Hörni, vi ska ladda upp lite grann inför ett samtal med Kim Hellberg om bara ett par minuter. Innan det då, Josip, hur ser helgplanerna ut? Alltså, vad är status Malmö? Det kommer lite rapporter här om Ponne, tveksam och...
Trams.
Känns som bull, va?
Nej, såklart det är trams.
Eller hur?
Ja. Det finns ingen anledning till att hålla emot någonting. Det var ju, som man har förstått det på träningsrapporter och sådär, så det är ju bara en försiktighetsåtgärd. Och det har varit tunga belastningar. Jag tror de har kört nästan 2-2,5 timme de här passen de har haft den här veckan. Och det har tränats väldigt mycket på både omställningar, både offensivt och defensivt, och bolltapp och vad man gör med bollen och när man släpper och i vilket läge och sådär. Så att,
Vad förväntar du dig startelvemässigt då? Är det samma elva som senast, eller har vi Peña? För Peña hade ju precis kommit tillbaka från landslagsläger och sådär. Ska han in i laget och på vem? Är det Bottos bekostnad?
Jag tror att det blir så, ja. Jag tror också, eller om man får se, nu får vi se vad som händer här i dagarna, men sista träningen under rapporten som kom därifrån var ju att det spelades treback.
Ah, okej.
Okay. Så det var ett trebackslinje och ett fyrmanna mittfält och sen tre i anfallet. Så det blev någon form av 3-4-3-lösning. Och då testade man både med Stryger Larsen och Anton Tinneholm samtidigt. I samma backlinje.
Vem är den defensiva av dem då?
Det är ju frågan.
Ja, det är ju frågan.
Men alla, det är Moisander, åkte på någon sån här konstig spricka i underarmen på träning. Så att han spelar med någon sån här modifierad grej. Annars är alla redo. Både Oliver Berg och Stefan Vecchia. AC har kört fullt hela veckan.
Oj.
Hur ser du på AC, Vecchia, Taha? Tror du man kommer hålla på den elvan som har slaktat rent nu? Eller kommer man ändå vilja ge någon av dem en start här? För att det är ändå ett par spelare. Det är inte vilka spelare som helst som står där bakom och stampar.
Nej, det stämmer ju. Däremot, jag tror man av de tre är man nog mest försiktig med AC. Att liksom bara för att se att han håller och vill. Och kan betvivla ju ingen, men när det är rätt läge, är det om man leder med 2-0 och det är 10 minuter kvar, eller liksom bedömning från match till match eller situation till situation, så att det är väl mer det. Sen ska ju han in såklart på sikt och vara liksom både kapten och härförare och allt vad han har varit vid sidan om planen det senaste året.
Men Taha är väl inte svinnöjd, alltså även om han är bäst i världen på att göra 20 minuters inhopp och förstöra en trött backlinje. Jag gissar att han inte är jättenöjd om han inte ska få en enda start efter den hösten han hade och försäsongen haft.
Det han gör varje gång han spelar.
Start kommer ju komma. Alltså det är väl de här matcherna. Nu är det Bayern, sen är det Värnamo och Västerås. Och sen därefter så går vi in i ett jävligt intensivt schema med, jag tror det är 3 Göteborgslag, Djurgården, AIK. Gnaget. Dubbelmöte med Djurgården, AIK och sen Elfsborg. Utöver det, och sen då Häckengeist Blåvitt. Så att det kommer ju finnas väldigt mycket tid och plats för alla de här att få sina minuter. Så att
kommer man få se Taha köra den? Jag firar inte när jag gör 7-0 mot Västerås.
Har ju piggat upp i och för sig. Men nej, det är klart. Alltså, det är väl den största huvudvärken Rydström har. Hur ska man formera och när ska vilka spelare få de nödvändiga minuter som behövs? För att det... Jag tror att det är en blessing in disguise att det är spelschemat de här omgångarna från 4 till 9, 10 eller vad det nu är. Att det är så pass intensivt som det är och sen då en cupfinal mitt i allt det. Och liksom tufft motstånd. Att det blir en bra uppvärmning inför Europa eller en infasningsperiod så att många har mer än en gånger 90 i benen om det skulle uppstå någonting. För att det kommer ju bli slitage, det kommer säkert bli någon som får någon känning någonstans och så måste man ha folk som är i rotation och som i alla fall har minuter i benen. Kvaliteten är det inget fel på, men det är matchtempo och de ska orka och hinna. Och...
Men om du får tippa och spekulera, ändringar från premiärelva till nu mot Bayern, är det bara ändå Otto ut och Penja in? Eller?
Jag tror också att man väljer att spela med en spets.
Okej, man väljer mellan Isak och Botheim.
Ja.
Och vem tror man väljer då?
Jag tror man väljer Isak.
Känns ju, alltså, jag tycker ju att Isak Kiese Thelin var alltså, åtminstone ett steg bättre än Botheim i premiären. Han gör också 1+2. Alltså, och det är ändå, han kan det där. Han har varit med länge nu. Så att jag tror att än så länge har Rydström en större tillit till Isak Kiese Thelin.
Och att Kiese Thelin har blivit markant mycket bättre. Det här, om du jämför med motsvarande period förra året, han gjorde ju fortfarande mål, men det är en helt annan fart, det är en helt annan delaktighet, det är mer konstruktivitet, han visar ett större register, att han kan vända upp, han kan gå ut på kant och ta avslut därifrån, han behöver inte bara stå och stånga, det vet alla att han kan.
Men dock, jag tycker att alltså, Kiese Thelin kan ju det någorlunda också, men i pressspelet är ju Botheim ändå en lång nivå över, tycker jag. Alltså, det är ju hans grej, Botheim. Han är som Totte Nyman, fast han också kan avsluta tyvärr.
Ja, det är det.
Men jag menar mot ett Kim Hellberg skönt Bayern som ska spela ur eget straffområde och hålla på med det de gör. Jag hade ändå gillat Botheim i den höga pressen där, för jag tror att det hade kunnat vara ett sätt att få vinna boll riktigt, riktigt högt mot ett Kim Hellberg-lag.
Absolut, och där är ju frågan från, om man vänder på det från Bayerns håll, ska de spela femback? Det har ju gått teorier och funderingar kring det.
Alltså det är jävligt mycket lur och rävspel nu i snacket runt både hur Rydström och Kim ska formera sina lag.
Och vi har ju, om vi bara tittar den statistik Malmö har mot Kim Hellberg, så har det var ju 2 matcher. Alltså Värnamo borta avgjordes av en individuell prestation från Tahali. Men hemmamatchen där kunde Värnamo lika gärna vunnit. Så att spelmässigt så var det är inget Rydström favoritlag på det sättet.
Kim har året innan det var det dubbla kryss.
Ja.
Men Kim har ju varit väldigt bra på att straffa de bästa lagen. Alltså under Värnamo-tiden. Då är det ändå ett Värnamo som på många sätt hade en annan typ av trupp än det Hammarby har. Liksom. Mm. Men han var ju väldigt bra på bortamatcher i Stockholm, möta Malmö, möta den typen av lag. Ja. Det har ju Kim Hellberg under de här åren haft riktigt fin fas.
Det är ett faktum, men å andra sidan, det här, alltså Hammarbys, om Gais insats maskerades till det negativa av att det blev 4-0 i slutkolumnen, så maskerades ju också Bayerns insats, framförallt första halvlek, av att man får två gratismål. Och så rider man på den vågen, men i andra halvlek är man mycket bättre och vinner rent objektivt rättvist. Däremot är det ingen klang och jubel för oss. Det var ganska enkelt för Kalmar att syna Bayern, framförallt backlinjen, men också att Kalmar inte kunde kapitalisera bättre på innermittfältet, där de fick övertag flera gånger men när de slarvade. Så att kan Malmö göra det mycket effektivare och mycket bättre, så kan det nog skena iväg åt Malmö förvar ganska tidigt. Givet att allting klaffar. Och där tror jag Peña kommer bli nyckeln.
Hur funkar du här, David, när det är... Alltså, är det bara Gais? Eller kikar du på liksom... Ringar du in den här matchen också som lite uppladdning? Den är ju 14.00 söndag och ni spelar ju 16.30.
Skulle gjort, men Skövde spelar i Borås, så vi kör på måndag istället.
Ja, ah, just det. Den var ju måndagsfritt.
Men jag vill lite erkänna att jag har varit så insnöad på Superettan och så här senaste åren, så att nu liksom är ju första gången som man faktiskt kan titta på Allsvenskan och ha de ögonen, liksom, att man är intresserad av att se de här lagen på riktigt på ett sätt.
Men... Vi har breaking här.
Jaså?
Svenska fotbollförbundet har nu fastslagit biljettfördelningen till finalen i kuppen. Och Malmös hemsida har kraschat. Men Freddy skriver här att Malmö FF kommer tilldela cirka 8500 biljetter och Djurgården cirka 8300.
Oh.
Skulle något av finallagen inte nyttja sin tilldelade biljettkvot, kommer dessa biljetter tilldelas det andra laget.
Ah, okej. Okay. Lite press sätter man där.
8-5 versus 8-3 på stadion.
Rörigt. Ser vi fram emot.
Det gör vi.
Vilken helg. Nej, Skövde ser vi ju fram emot.
Vi ska ringa.
Ah, Helicius och Tellgren på lån från starten.
Oj. Jag måste säga grattis Helicius till dig också. Är det att P17, där ni dopade er, spöade i AIKs i den här ligakuppen? Dopade? Ni hade ju min 19-åring i laget. I ja. P17.
En får man ju ha. Man får ha tre.
Ja, men vi hade, men
där,
vi hade
där fick man noll. Se era stjärnor, Elvis van der Laan och gänget, blir totalt slaktade av Åke Andersson, tvåmålsskytt. Så jävla
fint. Såg den matchen, Peke fick inte låna bollen. Men det var en bra match. Bra match, grattis.
Den stor stjärna Gnaget som Åke Andersson gör kaos med. Fan.
Ja, men han är också tre år äldre än dem.
Nej, han är ett år yngre.
Kolla. Från fem år äldre till 10 år yngre. Bara på en liten, liten premiärseger.
Kim Hellberg.
Kul att göra media igen, Kim.
jag ser mig själv nu för första gången så jäkla fräsch ut. Alltså. Så det är kul.
Det är fan pigg ut, alltså. Hur läget? Är du lika pigg som du ser ut?
Absolut, det är bra. Vi sitter på Årsta, håller på och spelarna har led idag. Men vi sitter och funderar lite på hur vi ska ha bästa förutsättningar för att vinna helgen. Det är en fin dag.
Träningsfria idag, alltså jag som följer AIK har ju lärt mig hur AIK tränar. Men hur kommer det sig att man är träningsledig? AIK är ju träningsledig dagen efter match. Och sen lite återhämtningsträning och sen pumpar man på fram till match. Hur planerar ni veckorna?
Men vi är ofta lediga 2 dagar innan match. Och sen så 3 dagar och 4 dagar innan har vi dubbelpass. Så att det vi hade igår var spelare här på plats från 8 med 2 olika teorier och 2 tuffa pass egentligen. Så att vi har väl mer... Vad ska man säga? När vi väl är här så är vi här väldigt mycket. Och sen så har vi fått möjlighet då att kanske få en till ofta liksom, när man kan ta igen sig. Så, någonstans där.
Nej, jag hade exakt samma fråga.
Okej. Fan vad fint. Men du, hur ser förberedelserna ut här då inför Malmö borta? Vi satt precis innan och pratade om att det känns som att det pågår ett litet rävspel mellan dig och den gode Rydström, där det pratas om 5-backslinjer och 3-backslinjer och allt vad det är. Hur mycket ligger du och klurar och knåpar på vad som är bästa sätt att ta sig an Malmö?
Nej, men det gör man ju alltid såklart inför varje motståndare, hur man känner att man kan hitta olika former av övertag, det är ju en del av det. Idag så har det blivit svårare och svårare med tanke på att många lag har fler sätt att spela på. Man kan använda olika spelare i olika roller och där är ju Malmö skickliga, vilket gör att det blir också någonstans en del i att försöka hitta de övertag man kan ha, men också någonstans tro på sitt eget och inte svamla in i för mycket grejer. Det var väl något jag kände mot Kalmar också, att det var svårt att veta exakt hur de skulle göra också med de spelare de skickade in. Och så är det idag. Det är svårt att ha 100% koll på exakt vad de kommer göra, utan många lag skiftar en hel del i sitt huvudspel.
Om man fokuserar på er insats mot Kalmar, så en välförtjänt seger och en bra andra halvlek. Men vi satt och pratade om att jag tyckte det kändes ganska lätt för Kalmar att komma till målchanser i första halvlek. Sen så förvaltade ju inte de som tur var för er då varje gång, tyckte jag inte. Men håller du med om den bilden, och hur vill du jobba med det i så fall?
Jag tyckte att de hade första 12 minuterna, Kalmar. Där var de bra. Sen så tycker jag inte från de 12 minuterna att Kalmar har mycket målchanser överhuvudtaget egentligen. Utan de har en del chanser första 12, det tycker jag också. Där de är bättre än oss. Sen så tycker jag från minut 13 tror jag det är, så tycker jag att vi är väldigt mycket bättre än vad Kalmar är och skapar mycket chanser. Jag kan dela vissa delar av det, och att jag håller med om att Kalmar startar bättre än oss, men sen tycker jag att vi faktiskt är ganska mycket bättre än vad de är.
Ja, men jag håller med om det, men det jag menar var att ta de första 12 där, att det känns som att de hade ganska lätt att komma till läge i straffområdet och sådär. Alltså, du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men de kom ju till en hel del skott framförallt som kändes, och Trenskom har väl något, det är väl deras egentligen kanske nästan bästa målchans när han skjuter, när han löper in bakom oss där. Så att det kändes som att första 12 så fick vi inte riktigt till det. Det håller jag med om, och det kändes som att de liksom kom med en stor energi och fick en hel del avslutslägen. Så att det är ju att fortsätta jobba med det här, men någonstans så att växa därifrån. Det fanns väl också en osäkerhet hos spelare och allihopa vart vi liksom stod, vilket gör att vi kom väl inte in så bra som vi ville i matchen, men därifrån så växer vi verkligen igenom den. Och ja, jag tycker att vi gör det faktiskt bra om man ser till hela matchen. Men jag håller med om första 12 någonstans, att där var vi lite illa ut.
Du, en sak som jag vill fråga dig om är ju att du sent på fönstret fick in Fredrik Winter. Han hann inte göra många träningspass innan han klev rakt ut i elden, in i startelvan. Nu när du har fått se honom lite mer, vad är det för spelare ni har fått in här?
Ja, men det är ju en vänsterfotad mittback. Ganska snabb, bra på huvudet, himla fin person, passar perfekt in i den här gruppen, en ledare. Så att det här blev ju någon form av, jag skulle säga, jackpot för oss, i form av att han kom in och att det var en sån person som kom in. För det är klart att när det blir så sent som det blev, så är ju liksom, ja, men vi hade ju såklart förhoppningar om att han skulle vara så här bra och utifrån vad vi hade sett. Men det är klart att han kommer in väldigt sent och efter två träningar, ett teoripass, får kliva in direkt. Men jag tycker att han visade vilken person och fotbollsspelare han är. Jättebra på att ta till sig instruktioner, att lära, att tänka fotboll. Så det där kommer bli en jättebra spelare för oss, och jag är väldigt glad att han är här.
En annan ny spelare, Kim, Basomana Touré, sägs ju vara spelklar och redo i alla fall. Var ju inte med här nu mot KFF. Vad är status där, och när tror ni att han är, eller när tror ni att ni bedömer att han är redo?
Redo, men han
Malmö borta, inte redo. Ja?
Han är med och konkurrerar liksom nu, och det är klart att det har varit en period där han kommer utifrån, man kan säga, andra förutsättningar, så kan man säga, och är här på Årsta. Så att han kommer närmare och närmare för varje dag som går i att börja vara redo, helt enkelt.
Du, en sak som jag alltid tänker på, som brukar vara snackis bland supportrar, är ju liksom historik och hur det har gått de senaste åren och sådär. Tittar man på när du var i Värnamo, så har ni ju gjort, alltså sen ni kom upp i Allsvenskan, så var det 4 riktigt bra matcher mot Malmö, även om det blev 2 uddamålstorsk, va, förra säsongen, och 2 dubbla kryss året innan det, får man säga. Liksom, det har varit tajta matcher. Är det någonting som man tänker på som tränare? Att så här, hur gjorde vi förra året när vi ställdes mot de här och vi gjorde det bra? Eller är det alltid så här, det är ny match, nya förutsättningar, eller hur funkar det där?
Ja, jag tror kanske någonstans att det absolut kan finnas en känsla av att man gjort bra matcher där. Men det är ju med, precis som du säger, helt andra förutsättningar. Jag vet ju också att Hammarby har haft en ganska tuff statistik tidigare där. Så att för oss är det väl mer liksom någon form av känsla hos mig att det handlar om för oss att gå ut och göra det vi är bra på, att vara modiga, för att det är det som över tid ökar vår chans att vinna fler fotbollsmatcher. Så att någonstans blir det perfekt att få mäta sig mot det lag som, ja, det tycker väl alla är just nu Sveriges bästa lag. Det är väl inte så mycket att snacka om där. Och att få göra det med en vinst i ryggen, att se det som en möjlighet att bli bättre, men också i det såklart göra allt man kan för att tävla om 3 poäng. För det tror jag att vi, det känner jag att vi alla liksom åker ner dit för att ta, helt enkelt. Sen så förstår vi att det här är ju ett jättebra fotbollslag vi möter, och som vi alla sagt någonstans, en trupp som innehåller, ja, men 23-24 toppspelare i allsvenskan liksom. Så att det är klart att det är en jätterolig utmaning för oss. Det är en chans att växa, och i det så vill man också tävla om de här poängen.
Ta en annan Värnamo-kopplad fråga. Det kom ut från, jag tror det var Bajen-podd, visst var det det? Uppgifter om att Enes skulle vara klar för Bajen i någon form av roll, och sen tok dementerade ju han det på ett väldigt eneskt sätt bara någon dag senare. Vad kan du säga där, och är det någonting du har hört, eller vad ligger det något i det?
Ja, vad sjukt det vore om man skulle behöva dras med honom igen. Alltså, det var ju, det hade varit fan, man precis flyttas. Nej, men Enes är ju, som vi alla vet, är ju liksom en toppgubbe. Men jag har faktiskt inte hört någonting om det. Så det är mitt ärliga svar. Så att om Enes har dementerat det, så tror jag faktiskt att då har han nog ganska mycket sanning i den dementationen, eller vad man kallar det. Så att, jag har inte hört någonting om det. Och det är faktiskt ett ärligt svar.
Skönt att slippa. Ändå.
Ja,
så länge det är så.
Ja, verkligen.
Är det också skönt att slippa att ens matcher flyttas till Borås? För det händer ju dem igen.
Ja, det är klart att man har liksom följt hur det skulle bli där. Och det är klart att det är roligare att spela på hemmaplan än i Borås. Det tycker väl alla människor förutom, ja, kanske Älvsborgarna med. Nej, men någonstans är det klart att det är liksom en jäkla tuff grej för dem att flytta igen. Det blir ju liksom, man jag tror att alla vill att alla lag ska få spela. Med de fantastiska supportrar vi har liksom i svensk fotboll, så vill man att de ska få chansen att gå och se sitt fotbollslag i en allsvensk liksom hemmapremiär på hemmaplan. Liksom. Så det gör lite ont oavsett vilket lag som behövs flytta sina matcher. Liksom. Det är ju för jäkla tråkigt. Vi har en sån otrolig supportkultur, så att det ska vara så, det känns trist.
Du, jag vill tillbaka till matchen som ska spelas i helgen med 2 frågor. Till att börja med, hur svårscoutade är Malmö, och hur påverkar det förberedelserna? För det är ju ganska stor skillnad, får man säga, om det är Sören Rex som startar som vinge eller om det är Taha Ali som startar som vinge.
Ja, och så länge inte du har laget där åt mig så har jag ju faktiskt ingen aning vem som startar dem heller. Så det är klart att det blir ju någonstans igen lite där du pratar om att vi får ju förbereda oss på att hitta de vägarna vi tror har störst chans att vinna matchen. Vi är medvetna om att troligtvis kommer Sören och ta att spela. Sen vilka minuter de spelar, det är ju liksom någonstans det som blir svårt, och vilka som startar och hur man gör. Så det blir ju någonstans att också förbereda spelare på olika sätt, vilket vi jobbar med konstant från att jag kom hit första dagen, i att liksom i träningsmiljön jobba med att kunna göra på olika sätt, olika formationer, olika uppbyggnadsfaser. Det blir också att hoppas att vi under de här 3 månaderna har förberett spelare på att också kunna läsa av situationer som sker på plan och kunna tillsammans med oss såklart göra justeringar utefter vad som händer på plan. Så det är ju ett kontinuerligt arbete du också gör över en tidig vardag varje dag. Men såklart så går du in med vissa olika matchplaner för vad som ja, vad du tror kan hända.
Men är Malmö värst där? För att jag menar, det är ju ganska många lag i serien som har känt... Alltså, Axén körde väl någon raljant liksom. Min mamma hade kunnat träna det laget. Men om jag ska fortsätta på samma typ av ton så hade ju min mamma kunnat lista ut hur AIK startelva ser ut. Där är det inte lika mycket huvudbry att vilka ska spela och i vilka roller och sådär. Malmö känns ju verkligen värst att scouta för att det kan verkligen vara det ena eller det andra eller det tredje eller det fjärde.
Ja, men och så är det ju lite, och där finns ju, det är ju det härliga med allsvenskan, det finns ju vissa lag, men ta Elfsborg till exempel, som du vet ungefär hur de spelar, men som gör det så jäkla bra med sina spelare och sitt sätt att göra det. Du har Malmö som kan, alltså det är ju hypotetiskt skulle det kunna vara 22 olika spelare som skulle kunna starta den här fotbollsmatchen och känner ändå att ett jäkla bra lag de ställer upp med. Du har AIK som kanske mer tror på sitt sätt att liksom samma formation oavsett vilka man möter, vilket gör att man kanske mer utgår från vad som händer så liksom. Så att det är ju, och det är klart att Malmö är ett lag som dels med att de har så många spelare, men också en skicklig tränarstabet arbetar på ett sätt som gör att också har olika spelartyper utifrån samma positioner egentligen. Du nämnde Sören och Ali med. Det är liksom två som kan spela i samma position men som gör det så himla olika. Så att det är klart att Malmö är tuffa när det kommer till att sätta alla rätt på quizet på vägen ner i vilka som startar liksom där.
Vi pratade ju innan vi ringde dig om Botheim, Kiese Thelin eller båda tillsammans. Det var väl en del bajare som reagerade på att du skickade ut Dennis Gyll från start och Erabi på bänken i din egen premiär. Hur motiverade du det, eller hur tänkte du kring den uttagningen, och hur funderar du här mot MFF? Blir det något liknande?
Försöker du luska i starten?
Nej, du tolkar den frågan.
Vad är det som händer?
Det är precis det här gör. Du kan tolka den frågan precis som du vill.
Nej, men det alltså, för oss handlar det om att Dennis har varit väldigt, väldigt bra. Och jag är enormt stolt över Josefs, hur liksom han tacklar det. Hur han agerar utifrån det som händer och går in och gör 30 eller 35 briljanta minuter när han kommer in. Och det är ju precis det man vill ha. Man vill ha spelare som ibland inte spelar, och då går man ut och använder det som ännu mer energi och tar vara på de minuter man är på plan. Och tar med sig det vidare. Så för oss kommer det där någonstans att vara en viktig del i att vi behöver spela de som vi för stunden tycker är bäst. De som för stunden passar liksom det sättet vi slås an matchen på bäst, vilket gör att det kommer att bli förändringar och skiften i matcherna, men också inför matcherna i positioner, i spelare, i spelartyper, vilket gör att vi också kan med det skapa en träningsmiljö som spelarna känner är väldigt viktig att ta vara på. Och över tid är det ju det som är vår största konkurrensfördel gentemot klubbar ute i Europa, om man nu ska tänka så. Men hur ska svensk fotboll bli bättre? Då behöver vi var jäkligt bra i våra träningsmiljöer. Vi behöver träna på ett bra sätt. Vi behöver skapa en tålighet i hur hårt vi tränar som gör att vi över tid kan utmana även de lagen. Så att det är ju någonstans en viktig del för oss. Att det som händer i varje dag på träningen, det spelar väldigt stor roll för oss här i Hammarby i form av vilka vi väljer tillsammans med en del andra faktorer. Men såklart. Och där tycker jag vi fick ut maximalt av det vi valde. Vi fick ut spelare som kom in som gjorde det jäkligt bra, och enormt stolt över hur gruppen tacklade liksom hela den grejen som också är kring en sån stor match. Så att ja, stor eloge till alla våra spelare i det där.
Hur inför den här matchen nu, hur mycket drar man lärdom av matcher som har spelats? Så då tänker jag på att alltså, min poäng här är att ni har ju pratat, och Bayern i stort har ju pratat om att man vill ha ett visst sätt att spela på, att det här är våran identitet. Vi äger boll och spelar offensiv fotboll och liksom hela den Bayern-grejen. Tittar man på premiären med Peking-Malmö i åtanke, så var det ju ett Peking som vinner bollinnehavet, som är, det går att argumentera för att det är de som har liksom kommando och kontroll över matchen, men man blir sönderkontrade utav Malmö. Hur mycket drar du lärdom och tittar på matchen mellan Peking och Malmö och tänker att vi ska behålla vår identitet, men vi ska heller inte gå i samma fälla som Peking gjorde? För att det hade ju inte varit Bayern att så här, nu skickar vi ut en sexbackslinje och parkerar bussen bara för att det är Malmö borta. Även om det kanske är så här, ja, det är väl vissa bajare som tänker att ta bara poängen och åk därifrån liksom.
Ökar man chansen att ta poängen om man skickar ut en sexbackslinje?
Vissa kanske resonerar så.
Ja, nej, men så det kan det vara. Det blir också så här, den här långsiktigheten i att vad tror du? Liksom, det är ju tråkiga tränarsvaret som inte ska begäras av supportrar. Men vi måste ju någonstans också förstå att varje beslut vi tar som tränare har ju också en impact på vad vi visar vara viktigt när vi tar ut ett lag. Hur vi går in i en match. Om jag nu skulle säga att nej, men vi ska inte göra det vi gjort hela säsongen. Det vill säga att vi ska försöka ha en plan för att ta bollen högt av dem. Vi ska inte försöka styra matchen så många minuter som möjligt. Så är det någonstans indirekt jag berättar för mina spelare att vi kan det mot det här laget, men vi kan inte det mot Malmö. Vilket gör någonstans att ska du skapa en kultur av att vi vill någonstans, så kommer vi också ibland gå på miner. Men då vill man gå på de minerna utifrån att vi har gjort allt vi kan för att fortsätta ta steg framåt. Så att man då kan använda den matchen till att bli bättre. Och det tror jag är en viktig del kring identitet. Sen måste vi också ha en förståelse för att det kan också vara så att i stunder kommer Malmö vara så bra att vi behöver kanske hamna med det där sexpackslinjen i stunder för att kunna då försvara på ett bra sätt. Men identiteten och hur du vill ta an matcherna är också ett viktigt budskap till dem jag träffar varje dag. Att jag behöver visa att jag tror på dem. Jag behöver visa att jag litar på dem. Jag behöver visa att jag tror när de går ut på plan att de kan styra vilken fotbollsmatch som möjligt. Och är vi inte där efter matchen, det vill säga att vi inte lyckades med det, ja, då har vi en jättebra möjlighet att hitta nya mätstockar för att vi ska ta oss dit. Och det tror jag är jätteviktigt i liksom det långsiktiga i att vara en tränare som man inte behöver ha på samma sätt som supporter och inte ska ha. Utan, ja, det är ju någonstans liksom en jätteutmaning för oss att stå starka i att vår identitet, hur vi vill ta oss an matcherna, ja, den bör nog vara detsamma. Sen förstår vi att matchbilderna kommer att se olika ut beroende på vilka vi möter.
Jag har en fråga om en spelare. Vi ska väl avsluta snart här då, det här samtalet. Men vi pratade för några veckor sedan om att en oväntad nyckel för dig skulle kunna vara Fredrik Hammar. Och det har ju faktiskt blivit lite så. Hur ser du på honom? För han kändes ju inte som så nära din startelva för en månad sedan. Men nu känns det som att han är lite en nyckelspelare för att det ska funka där.
Ja, men, och det är ju helt rätt. Man gillar ju Fredrik väldigt mycket, men för en månad sedan så var han ju inte det. Men den jäken ger sig ju aldrig. Liksom, så att man måste ge honom en enorm eloge till hur han är här varje dag. Hur han krigar, vilken energi han har. Men också hans enorma liksom, spel för laget. Och det är ju en egenskap som han har som gör alla runt omkring honom bättre. Och hur han har liksom tacklat det som... Ja, men hela den här försången tycker jag är enormt imponerande. Så att det visar ju också någonstans att tron på någonstans att spelare kan bli jäkligt mycket bättre är också någonting som är väldigt viktigt. Sen behöver du på olika sätt locka fram det här hos spelare. Få dem att känna att ja, men min tränare tror på mig. Och det är någonstans på olika sätt man måste jobba med det hela tiden. Och för dig också... Vi vet att självförtroende i fotboll idag är väldigt viktigt. Det är en stor del av det. Och där går ju också in i det vi pratade om tidigare. Matchplan, vad man säger till sina spelare. Hur vi ska ta oss an matcherna. Och där har Fredrik tagit enormt stora steg. Och jag är väldigt glad när jag ser honom varje dag. Det har jag varit sedan i januari. Och det är klart att det har blivit ännu roligare att se honom nu. När man ser vilka stora steg han tar framåt. Och jag är väldigt stolt över hans resa. Verkligen.
En sista fråga, Kim. Var bor ni?
Och gillar du fyrverkerier, ja, undrar Josip också. Ja, ta det som en komplimang. Det här betyder att Malmö tar det på allvar liksom.
Ja, men det är rätt. Nej, men Josip, vi bor i, vad heter det, Jönköping. Så tar du dit, ta med fyrverkerierna och så sätter du på en jäkla bra fart på det.
Ja, jag minns ju bara hur Elfsborg försökte ducka det där innan guldmatchen och bodde i Helsingborg. Men det är ju ingenting som, det var ingenting som gick någon obemärkt förbi, så att säga. Så bra, vi ses i Jönköping då.
TBT 2009 när AIK hade anmält ett basketlag på hotellet när de skulle möta Blåvitt mot i den sista matchen. Lite rävspel också.
Kul att Kim nu har typ förstört så här J-Södras match mot Norrby.
Ja, det var det jag kände. Fan, du kan ju ha förstört för någon annan. Det vill jag ju absolut inte göra.
Nej, det är förståeligt.
Lite
det
sent påtänkt nu. Ja, det är fyra bilar på E6.
Du, Kim, lycka till. Det känns som att det kan bli en jävla underhållande match där.
Det ska bli jätteroligt. Och tack så mycket. Och fortsätt kämpa.
Ja, det gör vi definitivt. Varje dag. Det vet du. Det vet du. Ha det fint.
Det är bra.
Ha det fint, Kim.
Hej.
Tam.
Hej.
Hej. Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan ni går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion vill jag hävda. Där linne är en stor del av det. Men inte bara linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans. Det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har ni inte en linneskjorta? Spring till en MQ-butik eller mq.se.
Men dessutom... Ja. En liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, yep. Prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Spången har två par.
Ja, jag vet Thomas, jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirts som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto 20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på våran senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av Utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack MQ.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler. Och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns ju... Det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan... Ja, men det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för någon vecka sedan. Du var ju psykolog med. Lyfta ja, någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kock Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Jag får hat och hot i olika chattar här. Hur fan kan du låta Svanen sitta och komma med fake news om att Åke Andersson skulle vara 19? Han är ju 16. Noll gubbar över 17 jordsnurr i laget mot AIK. Lögn och förtal. Säg ifrån, din idiot.
Då kan jag meddela att det är det som står på appen Min Fotboll. Ja, den, att han är född 05.
Appen Min Fotboll. De ska skärpa sig.
Så alltså, don't kill the messenger.
Hat och hot mot appen Min Fotboll.
Ja, det är, jag har ingenting med det här att göra. Jag har ingen aning om hur gammal Åke Andersson är. Nej, jag hoppades att appen skulle ha rätt här.
Okay, vi har en som heter Göte också. Åke och Göte.
Jag låter ju äldre än 16 om man ska ta Svanens parti här.
Ja, eller hur? Alltså, jag är inte helt snett på
men
det.
Men alltså, fatta om några år när pekas in i mitt fält är Åke Andersson, Ture Sandberg och Göte. Så då kommer jag vara gladare.
Ja, då är det Division 1, Mellersta. Eller ja, heter den fortfarande det?
Det får man säga.
Det är favorit på det. Långt och bra snack med Kim. Syns att den här trean var skön för dem? Lite självförtroende.
Ja, det är som jag sa innan. Plötsligt går det bra att boka upp sig och göra media och ta närvaro i diverse olika...
Kim har väl aldrig bangat, har han det?
Ja, men det var ju väldigt tyst. Det var ju väldigt motsträvigt där efter vissa delar av försäsongen. Asså, inte från asså. Kim specifikt, nej, var... men lite mer svårjobbat i Bayern.
Jag undrar hur liksom...
Men det är ju ett intressant schema. Alltså, nu är det Malmö som väntar. Efter det så är det Elfsborg. Efter det så är det Häcken. Efter det är det Halmstad borta. Mm. Alltså, det är ju fyra ganska tuffa matcher som står på tur här.
Otroligt nyckel att vinna första hemma mot Kalmar i det här schemat. För hade man, så som det såg ut, första 12 som han var väldigt noga med, och hade matchen fortsatt så och Kalmar hade vunnit här och man ska in i det där spelschemat med en ganska svajig försäsong och lite supportrar som är rätt trötta på det och varför händer ingenting. Och,
ja, det var ju oroligt alltså, inför premiären.
Det känns som en otroligt viktig vinst för Hammarby, för nu kan de ju liksom unna sig och förlora någon match mot Malmö och kryssa någon av dem där. Alltså, bara för att den vinsten kom där i början.
Ja, det gör ju jävligt mycket att få med sig 3 poäng i premiären.
Men jag tycker det är intressant med de oväntade nycklarna. Alltså, Oskar Johansson fattade man ju skulle bli det, för det är ju Kims älskling liksom. Men om man, alltså att Fredrik Hammar har blivit en sån nyckelspelare för att det här ska funka och att Oskar Johansson direkt går ut och är så bra, det är... Det är oväntade namn ändå på något sätt.
På en kant också.
Ja, men jag tycker att Kim visar någonting som många tränare i det här landet är ganska dåliga på i pressade situationer. Då brukar man ju gå till vadå? De spelare man litar på, alltså rutin och erfarenhet och sådär. Kim har ju såklart stenkoll på hur det låter bland supportrar och vad känslan är inför premiärmatchen mot Kalmar och att det har varit oroligt och... Känslan man fick runt de sista dagarna på fönstret var också att det är lite panikartat. Men jag tycker ändå att han skickar ut Skoglund och sätter Strand på bänken. Han skickar ut Gyl och sätter Erabi på bänken. Han skickar in den här Winter som har gjort liksom ett förberedande pass, ett vanligt pass och en teori rätt in i startelvan. Alltså Pinas vet han om. Gurra har ju suttit här och slaktat Pinas som vänsterback. Han faller inte för något populistiskt tryck och bänkar honom, utan han kör på det. Och likadant med Hammar, att säga in med dig, jag tror på dig. Du har inte varit min gubbe under försäsongen, men du har visat tillräckligt för att gå in, så det är modigt gjort.
Det är väl också lite därför han är där, för att sätta någonting nytt. Alltså det har väl varit ganska, eller jag vet inte, men Bayern har väl varit lite trötta på liksom det som har varit, att man får in Kim nu och så ska han sätta ny anda i det här laget. Och jag upplever också att även om det var lite sådär press utifrån och så kanske, och skönt att få med sig de här 3 poängen, så upplever jag inte att det är Kim som blir hängd utav Hammarbyarna, utan det är väl...
Nej, det har ju snarare varit sportslig ledning som så här, vad har ni gett våra nya tränare för verktyg i den här lådan? Men det måste vara så oerhört skönt för Kim när han gör de här modiga valen att också få med sig resultatet, och som liksom grädde på moset så hoppade Rabi in och visar ju, som Kim var inne på, att han tacklade den här petningen på absolut bästa sätt.
Men det är verkligen också ett jag är här nu move, att slänga in nya och kids inför ett massa folk på en hemmapremiär på Tele2 och vinna på det sättet som ny tränare som aldrig varit i en stor klubb som huvudtränare innan. Alltså det är klart att det är ju ett, det sätter ju Kim i en ganska nice position i Hammarby, måste man säga.
Jag tänkte också på det när han sa att Erabi tog det bra. Det som man ska komma ihåg också, typ det första som händer när Erabi kommer in är att han får ett friläge och sumpar det.
Ah, ja.
Och liksom tar sig först nästa läge som kommer, och då är det bara så, då ska den bara in och pang, och sen tänkte ingen på den missen överhuvudtaget.
Nej, det var nog en ganska stor lättnadens suck som drogs ifrån Kim och väldigt många bajare efter den premiärsegern. Och det är ju helgens mest intressanta match, för Häcken, Djurgården-Häcken är väl på måndag, så den kommer vi inte ta ner för en onsdagsavsnittet, men definitivt helgens stora match. Vi ska ringa Isak Edén nu och kolla läget med honom. Det är ju ett Elfsborg som bara fick med sig en pinne ifrån premiären mot Värnamo. Tungt. Men inte helt oväntat.
Alltså Västerås borta är inte helt lätt match i helgen heller, tycker jag. Jag tycker ju de såg jävligt bra ut, framförallt i första halvlek mot AIK. Och den här Åslund, alltså vilken spelare. Vad ledsen man är att det han bästa, var klar för Djurgården.
Det bästa med att VSK har hemmapremiär den här veckan är också att man ska få höra Allsvenskans kanske sämsta inmarschlåt.
Är det så?
Ja, vi är VSK. Det är melodin till I Can't Help Falling In Love With You.
Va?
Ja.
Man lyssnar, fan, hur har jag missat det här?
Fan vad du har koll på det.
Jättedålig.
Isak Edén, halloj, halloj.
Tjenare.
Du sitter och småfissar du.
Ja, men jag tyckte det lät härligt med Västerås inmarschlåt här. Den såg man ju fram emot.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Nybyggd bortasektion också. Har den premiär nu i helgen?
Ja, men som jag förstått det som så har den premiär. Sen om den är 100% färdig eller 95% färdig, det återstår väl att se.
Jag tyckte jag såg någon bild igår om att den var klar.
Ah, okej.
Okay. Ja, så att jag tror att själva läktaren ska nog vara klar. Sen är det väl allt runt omkring som kanske inte är 100% fixat. Men det ska vara klart.
Jag ger den läktaren 10 minuter, sen har Sissi hoppat sönder den.
Ja, det tror jag också.
Jag tänker att det är bra att skicka ett gäng boråsare för att testa berget.
Ja, ja, men det känns bra att vara försökskanin. Precis som Malmö ska vara nere i, eller precis som Bayern ska vara nere i Malmö.
Just det, ni har också ny borta.
Jajamän.
Och Mjällby.
Med
tårtbit.
Tårtbit med jättehögt nät, va?
Det ska vara nät framför borta.
Båda tur att Isak och Sissi inte där och bränner ner det.
Nej, de gick ju inte så bra sist.
Nej, exakt.
Vi har övat hela vintern på det, så att det kommer i vår.
Men det är fan bra grej år ju. Mycket sådana. Vi blir väl de första som spelar allsvensk match i Mjällby nu utan att stå inburade på bortastå. Ja. Så det är mycket som händer på arenorna.
Mycket bra grejer.
Det var ju för övrigt väldigt roligt att Elfsborg hade en teambuilding-aktivitet under försäsongslägret om att elda upp ett snöre. Tyckte jag var
applicerbart. Passande.
Exakt. Passande.
Ja. Du, hur har veckan varit efter 2-2 mot Värnamo?
Ja, men det går väl upp och ner. Man försöker ju inte bryta ihop för mycket efter ett kryss i en premiär. Det är trots allt bara en premiär. Och försöker fokusera på det positiva. Men det är klart att den kollapsen vi stod för, framförallt i andra halvlek, gör ju att man grubblar rätt mycket över saker och ting. Och spelare och spelsystem och dessutom massa rykten som går och lite skador och allt annat. Så att det har väl varit mycket tankar och mycket fokus på Elfsborg.
Vad är top of mind när du grubblar?
Nej, men dels, alltså jag tyckte, om man fick se det positiva, så var ju första 30 eller första 35 var ju kanske det bästa vi har presterat sen förra sommaren i alla fall. Kanske ännu till och med förra våren, så vi spelar ju riktigt, riktigt bra fotboll. Och det är ju trygghet att höjden i laget finns där och att Arbet Sinele såg bra ut, Simon Hedlund såg bra ut, Baidoo såg exakt lika bra ut som man trodde och hela den biten. Men sen så funderar man ju liksom vidare, ja men då är Frick skadad, Hedlund skadad, vår målvaktssituation, vad händer med den? Ja, vårt centrala innermittfält, är det tillräckligt bra? Så det finns, ja, det finns mycket att fundera på.
Jag skulle bara fråga hur trött han är på 2-2 som resultat nu.
Ja, det börjar man ju bli riktigt riktigt sur på. Alltså. Hade ju gärna tagit det i sista omgången i fjol, men i övrigt så är man ju riktigt less på 2-2. Och det är väl det som man... Det är också 2-2 med en sån skitgäng, så att det är... Nej, det börjar man bli lack på. Alltså.
Du, en annan sak som jag gissar att du grubblar på är ju målvaktsfrågan. Det är svårt att hänga Bongården för Värnamos första mål. För där ringer du ju bara till. Men vad gör du annars av att det är Bondgården som vaktar kassen i premiären och inte Isak Pettersson?
Nej, men det är klart man studsade till. Jag tror vi var precis utav arenan när den startelvan kom. Och det, på ett sätt känns det jävligt modigt av Jimmy Thelin och bara okej, nu kastar vi in här dansken. Samtidigt med facit i hand. Alltså vi riskerar ju bränna båda målvakterna innan säsongen har börjat. För skulle Bondgård, eller vad nu? Ja, Bondgård, nu kallar vi han för Bondgården. Gör en dålig insats mot Västerås, men ska vi då slänga in en Isak Pettersson utan självförtroende igen? Alltså det är högt spelat, men också uppfriskande och lite kaxigt av Jimmy Thelin att verkligen köra en öppen målvaktssituation. Och det har vi ju kanske inte sett. Eller ja, det är ju ganska ovanligt att göra det, både i allsvenskan och på en internationell kontext. Så att, men det är klart, lite orolig är man ju. Jag tycker väl inte han, alltså, som sagt, målen i sig. Ja, andra mål borde han väl kanske ta, tycker jag, men det är vissa angripar. Han såg stabil ut, men det såg ju också lite svajigt ut. Och det var hans största match i karriären, så förhoppningsvis kan det bli bättre. Men som sagt, hur tänker Isak Pettersson är man ju nyfiken på.
Jag tänker på Wendersons monsterskott. Det fick mig osökt att tänka på när var det Bayern, Nahir Besara dundrar in en frispark i krysset och Svanen säger att den är omöjlig att ta, medan Spången säger att
målvaktstabbe,
Kribben borde varit på den faktiskt.
Ja, Simon Tern har ju alltid massa åsikter, så han tyckte att det var målvaktstabbe, men ja, jag vet inte. Sätter man upp den i krysset 40 meter, det kan han väl få ha då, Wendersson.
Ja, den ger jag till honom, kan jag säga. Den lägger jag inte på Bondgårdens minuskonto, det kan jag säga.
Men det är olika supportervinklar bara. Det är ju alltid när man släpper in mål, ska ju någon hänga Oskar Jansson eller Nordfeldt.
Ja, alltså, ja, så är det ju, det spelar ingen roll.
Men jag tycker även Stelkovic mål, alltså det är ett bra avslut. Det går inte att ta ifrån honom det, att han viker den i första. Alla förväntar sig att han ska skjuta i bortre.
Ja, men så är det ju. Det är ju alltså där, jag vet att Johan Larsson skällde väl ut nu av Söderberg direkt efter målet för att han sköt, jag vet inte om det var tunnel eller precis bredvid. Så att den är väl svår att lasta målet för också. Det krävs ett bättre kollektivt försvarsspel, och det är väl det som jag är mest orolig för egentligen framåt. Alltså målvaktssituationen är vad den är, men att vårt central, att vi inte, den här sexan inte riktigt sitter i lagbygget, och den här dansken som vi värvade förra sommaren, han har inte bevisat någonting och petade premiären, om det sen är på grund av skador eller för att han är, ja, inte tillräckligt bra, det vet jag inte, men där är jag ju lite orolig på lång sikt. Målvaktssituationen tänker jag ändå, det kommer ju lösa sig, men centrala innermittfältet där är lite svajigt ändå, tycker jag.
Du, en sak som också är lite svajigt, eller som så här, ni får inte riktigt stäm i Hedlund, som ju får, han hade ju en tuff höst. Han får göra mål här, men sen haltar han också ut skadad. Det känns som att det vill sig aldrig riktigt för Hedlund.
Nej, och det är väl nästan det tråkigaste med den här matchen, att Simon Hedlund ändå såg så pass bra ut som han gjorde första halvtimmen, och även Arbet Senelius, tänkte man, ja, men nu har vi de två klassyttrarna som vi är vana vid att se i Elfsborg. Men så går Simon Hedlund sönder och nu missar han förmodligen Västerås-matchen. Det verkar inte vara något jätteallvarligt, men det är ändå, det är lite som en perfekt skada, att men är det borta 2 veckor. Ja, det tar ju alltid någon vecka innan du kommer i form och ja, du ska hitta rytmen och allt det där. Så att det blir ju väldigt hackigt, och individuellt sett så tycker jag väl att vi har backupper på de flesta positioner i laget, framförallt offensivt. Men lite som vi såg i andra halvlek här nu mot Värnamo, att vi kanske kan spela en av Gottfried Rapp och Jebara, men vi kan inte spela Jalal, Jebara, Seneli och Rapp, för den synken finns inte i det här lagbygget än så länge, och det kommer väl ta tid. Och därför får vi inte få för många rutinerade spelare borta. Så nu är både Frick och Hedlund borta. Och det påverkar ganska mycket det kollektiva anfallsspelet. Sagt, individuellt sett, alla är väl mer eller mindre redo för allsvenskan och startspelare och hela den biten. Men som sagt, som en kollektiv enhet så är det ju, börjar man ju bli lite fundersam över det där. Och jämför med i fjol då, när vi hade Ockels, Ondrejka, Berra och vem var den fjärde? Ja, det var ytterligare någon fjärde där ytter. Då är både Ondrejka och Bernhardsson varit i klubben i 2-2,5 år. Så kan spelsystemet, Ockels är likadant. Nu har vi liksom Rapp ett halvår i A-laget, Jebar ett halvår i A-laget, Edlund ett halvår i A-laget, Seneli en månad i A-laget. Så att det blir ju lite i alla ett halvår. Så att det är en väldigt stor omställning på just det kollektiva samspelet.
Och tal om att vara redo eller inte vara redo för allsvenskan. Jag tror inte någon var redo för Terry Jegbe i den här matchen.
Nej, där har vi gjort ett jävla fynd, måste jag säga. Eller fynd och fynd. Går väl att diskutera om 8 miljoner gubbar är fynd. Men han ser ju väldigt, väldigt bra ut. Och det tyckte jag man såg i redan med första försvarsmatcherna. Så att där, den känns som att den luckan efter Lagerbielke är igentäppt med råge.
Fy fan vad stor han är alltså.
Ja, fan vad jag blir irriterad på att alla andra lag i den här serien är så jävla rika. När Isak Edén sitter och pratar om IF Elfsborgs fynd som kostade 8 miljoner. Hade det varit AIK, det hade varit liksom prestigevärvning. 8 miljoner. Fan
det
pågår.
Det är det väl i och sig. Men han är väl värd 20 idag liksom. Så att, så sätt så är det väldigt fint.
Fan, man svimmade ju när det kom ut att Malmö hade gett 40 mil Asahaj, någon till Botheim och Stryger Larsen. Då kände jag, nu ger jag upp.
Ah, alltså, det är inte kul längre.
Alltså. Ja, det är ju fan roligt. Alltså, det är ju helt sinnessjukt faktiskt. Ah, 25 mil sign-on till en gubbe. Det, ja. Det är ju fan lönebudgeten.
Man får vad man förtjänar helt enkelt.
Nej, jag tänker att Botheim kan behöva de där 20 miljonerna om man ska betala 300 miljoner till Ryssland. Så att det, han kan väl
behöva såklart inte behöva betala en spänn.
Men du, Isak. Ja. Förändringar här inför helgen då? Vad förväntar du dig? För att Hedlund är väl out?
Ja, Hedlund är out och nu missade Baidoo träningen idag också. Så han skulle väl träna imorgon. Men nej, så att det blir väl Gottfried Rapp antar jag. Verkar det som i alla fall. Jalal lär ju få spela. Vi har ju inte så mycket annat. Så att, annars tror jag det blir lite samma start. Jag är ju väldigt pigg nu. Vet jag inte om han ska vara med på söndag. Men Egget är ju tillbaka i full träning. Spelar den, vad den nu heter, U21 hette den förut. Men nu har han bytt namn till något. Ja, jag vet inte, Ligakuppen Elite eller vad den nu kan tänkas heta. Och skulle vi... Alltså man, det kittlar ju lite att spela med ett innermittfält med Baldursson, Egget och Baidoo. Det känns ju, då blir det betydligt mer offensivt tiltat än vad vi är vana vid. Men med tanke på att vi inte har en sexa idag så kan väl Baldursson ta den rollen och så kör vi full fart framåt. Så att, det är man ju väldigt pigg på. Så jag tror att Egget kanske gör sina första minuter i Allsvenskan här och han är man ju spänd på. Så att det känns spännande i alla fall.
Du nämner Jalal med orden att det finns inte så mycket annat. Vad har vi för status på Dion Krasniqi?
Han var ju, vilket jag tycker är så här i efterhand och det var ju samma mot ÖIS, att jag tycker det får man väl dra på tränarmisskontot och inte ha han på bänken. För han är ju redo liksom och frisk och allting. Men det gör ju att vi bara har två just för att vi har så många spelare. Och går Frikto och sönder som han alltid gör så har vi bara Jalal och han är inte riktigt redo för 90 minuter. Så att Dion lär ju vara på bänken i alla fall. Men han verkar ju vara långt ifrån någon förtroende från Jimmy Thelin. Så att ja. Och vad det beror på, det vet jag inte.
Du, ett litet tips. Se upp med VSK. Jävla bra lag alltså.
Ja, det ser väl de flesta lagen bra ut när man möter AIK, antar jag. Men,
alltså, de spöade ju Bayern också. Alltså, ja, vi har med oss det.
Absolut. Nej, men det är klart att, alltså, herregud, deras hemmapremiär... Får vi hoppas att det blir som den andra nykomlingen sen man premierar med 0-4 i röven. Men...
Det ger sig på hela jävla studion.
Ja, herregud vad det svingas. Alltså, efter 2-2 hemma mot Värnamo.
Gajsgubbar i fantasy var ju ingen höjdare. Så att, David tipsade ändå om här innan. Så att, jag vet inte. Får nog ta ett snack där, David, tror jag.
Första april, frågar du.
Ja, och det är också, alltså, Isak. Du ska ta och coola ner lite vad gäller dåliga fantasy-tips. Ja. Jag frågade dig om hur målvaktssituationen såg ut i Elfsborg.
Ja, men du frågar inte om fantasy.
Så att, nej, men vem startar? Jag fick ett 95-5. Mm.
Ja, men jag hade inte valt den i fantasy ändå. Så att,
ja, nej, jag bara konstaterar.
Jag lovade mig 60 minuter på Hedlund.
Ja, du ser.
Det kan du inte ta på mitt konto.
Du ser vad han håller på. Alltså. Den som minns, komma här och svinga.
Den som minns när vi rekade målvakter, där var ju tidigt och sa att Bundgård ligger bra till.
Mm. Ja, skulle vi säga att ingen målvakt ligger bra till i Elfsborg kanske. Men,
Hemrönning då?
Exakt. Timma är fin. Han saknar man lite. Mm. Nej, men det är klart att VSK, det blir tufft. Nu vet jag inte, är det konstgräs på den här arenan?
Ja,
det är det.
Jajamän.
Ja, det är det. Så att, och en hemmapremiär för en nykomling, så att det är alltid lite lurigt. Så att det är klart att det blir tufft. Men jag tror väl ändå, som sagt, vi visar offensivt att vi håller. Så att det gäller bara att få till den här defensiven. Och nu fick jag Arbesinelli i 65 minuter, gick av med kramp. Han såg ändå väldigt fin ut om minuterna. Och lite matchspel för honom så kommer det börja rassla in om det. Vad var det? 10 poäng sa vi, va, Josip?
Vad sa du?
10 poäng att han skulle göra. Ja.
Det, 10 poäng innan EM-uppehållet.
Ja, första kommer nu mot Västerås.
Ja, det måste göra det. Ifall det inte blir, alltså, skit i Arber. Fokus på IF Elfsborg. Om det inte blir 3 poäng här mot Västerås. Hur stressad blir man?
Nej, men det såg vi ju i fjol. Då hade vi då 1 poäng efter 2 matcher. Och då hade vi mött Häcken hemma och Varberg borta och inte gjort mål.
Och det var det gnyddes lite och sen gjorde vi 5-0 i nästa match. Så att, jag vet, två matcher, det, jag tror att lite som Jimmy Tillén har sagt att det kanske tar lite tid innan vi är absolut toppform, men så att jag är inte så orolig. Jag är väl mer orolig för de här idiotrykten om Aberdeen här i veckan om Jimmy Tillén. Det som verkar ligga lite mer substans än vad man kanske hoppas. Sådär, så vi får väl se vad det händer. Men nej, jag är inte orolig efter två matcher. Herregud.
Vad har du för take på Jimmy Tillén och Aberdeen?
Men vad ska han i ett skotts bottengäng göra, kan man ju fråga sig. Men,
ja, pengar brukar vara locka.
Alltså, framförallt är det ju inte Borås.
Mm. Nej, men hur kul är Aberdeen då? Jag har ingen aning, jag har inte varit där. Men det känns ytterst som världens roligaste stad, kanske. Ja,
sexigare
än Borås. Ja. Nej, men jag tror att Aberdeen, de har ju mindre lönebudget än Elfsborg. Så att jag vet inte hur mycket mer pengar det är heller.
Det låter som ett bra offside-reportage. Tillin i Aberdeen.
Ja, verkligen. Jag undrade när någon skulle påtala att det rimma Jimmy Tillin och Aberdeen. Jag satt och bara så här...
Ja, men det är ni som tänker på såna flummiga grejer. Jag försöker vara seriös.
Ja, nej, men det är klart, jag fattar väl. Gör man det bra där så kan man väl ta steget till någon annan klubb och sen så vidare in i England om man nu vill dit. Så att det så sätt kan det väl locka, men jag ser ju inte riktigt så att ett skotts bottengäng med tveksam ekonomi och sparka tre tränare på två år och dessutom som har nobbat Jimmy Tillén två gånger i en tidigare träningsprocess, det känns ju inte, ja, jag vet inte. Jag hoppas ju att han har lite mer is i magen och hoppar på något lite bättre längs vägen.
Aberdeen är jävligt spretiga när de tittar tränare. De tittar ju på Željko Sopić som är någon form av succétränare i Kroatien.
Vad heter han?
Željko Sopić. Flintskallig kar också fick han frågan då, vad säger du om de här ryktena om Aberdeen, du kopplas ihop med dem? Nej, jag vet inte om Skottland är en så bra miljö för min frisyr. Så att han tog ju ner det ganska tydligt.
Allt är trist när det faller på frillan.
Frillagate.
Ja, och så tar de väl någon skotts gammal gubbe istället. Så att det är...
Nej, så tar de Jimmy Tillins vaxade front där istället. Nej,
den där frillan håller för alla väder.
Det är det jag menar.
Ja, det gör den definitivt.
Mm. Du, lycka till i helgen. Håll koll på den här Åslund. Rätt bra på fotboll.
Ja. Men han, just det, är han som är klar för... Var han klar? Djurgården var det?
Djurgården, precis.
Ja,
precis. Men, då, men han var egentligen klar för Blåvitt för halva priset. Eller alltså, det gick att köpa han tydligen för halva priset. Om man ville det. Måste du med på det?
Ja, men det låter bra. Nej, men det ska bli kul att komma till ett nytt ny allsvensk arena. Vi var ju där i cupen för ett par år sedan, men det är alltid kul med lite nya lag och det verkar ändå bli ganska mycket publik också, runt 6-7 tusen någonting där. Så att det ska ändå bli nice. Och så framförallt ska det bli otroligt härligt att åka supporterbuss igen x antal timmar ute på vägarna. Så att det ser vi fram emot.
Mm, det har du saknat.
Det har vi definitivt saknat. Vi fick ju inga resor i cupen, så att... Så det blir väldigt härligt att åka buss igen.
Härligt, Isak. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det gött.
Samma. Ciao. Ciao,
ciao. Hej.
Ska vi bara ta lilla kiken mot övriga matcher i helgen som vi inte har kikat in. Halmstad-Blåvitt ser jag fram emot.
Oviss.
Oviss och två lag som efter ganska rejäla örfilade premiäromgången nog är i väldigt, liksom, båda behöver skaffa sig ganska tidigt andrum för att inte drabbas av olika typer av panik. Och jag tror ju att de blåvita gör rätt i att kanske släppa att domaren, väder, världen och alla, liksom, allt som existerar är emot dem och kanske fokusera lite på insats här nu.
Hur fan ska vi vinna matchen när spårvagnarna kommer sent och ingen är sosse längre? Och ja, allt det där,
alltså, släpp det och börja foka på att faktiskt vinna den här matchen. Och det ska bli intressant att se vilka ändringar Asko gör. Han tvingas ju till en ändring med tanke på avstängning. Men vi noterade också att det var Oskar Pettersson som inledde den här matchen på bänken. Paulus Abraham kommer in och gör mål i matchen, vilket ju också ger huvudbry.
Alltså, Emil Salomonsson gör ju ingen jättebra match heller, tycker inte jag. Och de har ju laborerat lite med Santos som högerback och på det sättet få in Oskar Pettersson där fram också. Så att, jag tror
det känns naturligt.
Det känns inte alls omöjligt att det skulle kunna hända. Så att det blir en spännande match. Och det känns ju som att det sämsta möjliga för båda var att det gick som det gjorde för det andra laget i premiären. För båda lagen kommer komma ut riktigt hungriga för en vinst där. Så den känns som att...
Den kommer bli väldigt intressant. Jag har svårt att liksom se en matchbild framför mig, för jag tror också båda kommer gå rätt hårt framåt. Alltså, Blåvitt vill ju göra det i år, och Halmstad vill ju ändå mer det än innan också. Jag tror att Ahlstrand kommer komma in och starta istället för Allansson till höger, eller att man petar Svedberg och sätter in Allansson centralt. Mm. Så att jag tror det kommer vara en rolig match där båda lagen vill gå framåt.
Du är helt rätt i det, för enligt den träningselvan som Blåvitt ställer upp med idag, då är det Bishesari i mål, Hausner, Gurra Svensson, Tronsen, Malik, Pynt, Mukolli, Abraham, Oskar Pettersson, Thomas Santos och Gustav Norlin. Santos står som högerback, OP, Mukolli och Norlin längst fram.
Ja, då hade jag helt rätt i min spekulation.
Det är väldigt logiskt.
Men det känns ju också som en matchbild som skulle kunna passa Halmstad egentligen. Att låta Blåvitt styra och ställa lite och sen så
kontra på Mohamed.
Gör de det de är bra på liksom.
Hur mycket tröst var det för dig att Blåvitt åkte på den örfilen de åkte på i sin premiär också?
Jätteskönt.
Göteborgsfotbollen hade en fin helg annars.
Ja, 0-9. Alla förlorar förutom Utsikten.
Ljus. Vad fan slog de för skitgäng då?
ÖIS.
Det är klart att det var ÖIS de slog alltså. Ah, Göteborgsbollen alltså. Man blir alltid lika glad när man tar kiket mot västkusten. Men den matchen ser vi fram emot. Jag ser också fram emot, det blir ju en speciell match på Tele2. Låt oss vara ärliga. Alltså det är bojkott mot och BP som väljer att inte flytta matchen tillbaka till Grimsta, vilket gör att det kommer ju kännas så jävla öde. Även om BP nu skyltar med att vi passerade nyss 4000 sålda biljetter. Låt oss vara ärliga, ni passerade nyss 4000 utdelade biljetter till era ungdomslag. För att på bortasektionen är det sålt 150 biljetter. Det är väl 150 stycken som uppenbarligen har bott under en sten då och inte noterat att det är bojkott utlyst.
Men man ska inte glömma att det finns mycket så här äldre supportrar och så som inte har full koll på vad som kommuniceras på Instagram och Twitter och i
eller som
heller,
vill liksom vara lite motvalls.
Ja, ja, men så kan det också vara. Men jag tror också min farsa hade säkert inte haft koll på den bojkotten liksom. Så kan det ju faktiskt också vara. Så eller man ska inte vara för hård mot alla som går.
Nej.
Ja, eller att man lockas av att det liksom så här, nu slipper jag alla de här galningarna, ska jag få gå själv.
Ja, och det är ju säkert en del som liksom om 5 år vill köra liksom I was there grejen. Att så här, alla bojkottade, men jag var
var ni
där
när vi var 130 personer?
Hur ser 30 av 30 killarna på det här? För vi har ju ett sånt gäng i varje klack som liksom stoltserar mycket med 30 av 30 matcher varje säsong.
Ja, men jag tror att det,
får räknas man så 30 av 30 ändå? Ja, för bojkotten räknas som match liksom.
Det var en diskussion om det, att det är dispens. Alltså given dispens för att det är en bojkott utlyst. Det kan jag ändå köpa. Men jag tycker det ska bli intressant att se. Jag vet inte hur det är för er när ni har BP borta, men jag vet ju att BP:s nästa hemmamatch är väl Sirius. Och efter det har de Blåvitt. Mig veteligen har det inte utlysts bojkott ifrån något av de aktiva. Eller? Jag vet inte, jag har inte sett att det har fått. Det pratades om efter att AIK liksom gick ut med att vi kör bojkott. Då var det ju ganska många och så här profilerade från andra lag som var så här, men vi kommer att haka på. Men sen har det dött ut lite grann. Det har inte varit så mycket snack om det. Det ska bli intressant att se hur Sirius gör, hur Blåvitt gör.
Ursäkta mig som är lite opoläst, men är bojkotten på grund av hela VAR-diskussionen eller är det för att man tycker att de försöker sko sig på att spela på Tele2 mot ett stort...
Nej, det är på grund av framförallt, och där är det ju en del som lite grann går bort sig, att så här, det är inte för att BP low-key är provar. Att så här, det är folk fine med. Vad är ni då? Alltså, det är väl inga problem. Det är ju framförallt de uttalandena som gjordes som var väldigt ifrågasättande av föreningsdemokratin och hur fotbollen ska bedrivas. Alltså att Ola Danard gick ut och sa att till Robert Falk på Stockholms distriktsmöte att så här, det här tycker inte du och ni i styrelsen, det här tycker bara era medlemmar. Så att liksom rösta som du tycker istället för att hålla på.
Efter spelet till valfrågan.
Ja, exakt. Och det som har varit att så här, våra medlemmar är lydiga, de gör som vi i styrelsen säger. Att det var en ton och en jargong som var väldigt fientlig mot det som var 51%-regeln och föreningsdemokrati. Därav bojkotten. Skulle BP rösta igenom via medlemmar och via styrelse och allt vad fan det är, att vi är provar, då tror inte jag att det hade varit en bojkott överhuvudtaget. För då tror jag folk hade köpt att säga, men vad är ni då? Vi har demokrati liksom. Ni får rösta vad fan ni vill.
Men de har ju, det blir ju intressant för de har alltså 6 hemmamatcher i rad sen mot supporterstarka lag så att säga. Sirius har ju växt fram där. Sen är det Göteborg, sen är det Djurgården, sen är det IFK Norrköping, sen är det Malmö och sen är det Hammarby.
Mest intressant ska det bli med Djurgården ju. Alltså med tanke på att det är ju farmaklubben.
Ja, exakt.
Alltså det är Kisfaludi och det byts spelare till höger och vänster och lånas ut och sådär. Nu är jag lite raljant, jag vet. Men det ska bli intressant att se, för att än så länge så är det ju ganska tyst från övriga gällande hur man ska hantera bortamatch mot BP.
Jag såg ett klipp från BP så här, om det var typ deras pojkar 11 år gamla eller vad det nu var, så, som någon var där och träffade i ett omklädningsrum och frågade, vilket lag håller ni på? Alla svarade liksom AIK eller Djurgården eller Bayern. Och sen stod de liksom och körde rams och så, Gnaget och er ur och ni är rädda för AIK. Och man bara så här, tänk om ens egna, alltså om det hade varit en video från IFK Norrköpings akademi och de stod så där i omklädningsrummet, jag hade blivit gal. Alltså, de få supporterna som faktiskt brinner för BP måste ju hata att det är så där i deras ungdomsled.
Ja, alltså Appelqvist och gänget.
Ja, men alltså man måste, jag hade blivit, jag gissar att de har kommit till sans med det, att de vet
jo,
att det är
också,
men fan vad störigt,
jo, men
alltså.
Det är ju också så med spelarna som har varit i BP som sen landar i, det har ju inte varit så jättemånga vass som har gått till Bayern, men framförallt de som har landat i Djurgården eller AIK, så har det också varit att så här, dagen de kritar på så har det ju genuint varit att så här, det är här jag alltid har velat vara, det är den här klubben jag brinner för. Och då står BP där och har fostrat Lukas Bergvall från han var 5 år tills han är 16. Och de har liksom stått för allt. Och så skriver han på för Djurgården och bara, åh, äntligen. Det var hit jag ville. Men skit väl i BP, jag fick bara en bra utbildning.
Det är verkligen BP allsvenska nu. Vi har ju typ 5 spelare eller något som är fortsatt där. Och att den liksom BP-svenskan. Alltså, att när IFK Norrköping har förlorat en match, att våra spelare tycker vi gör det jättebra första 20. Samtidigt, vi kommer till bra lägen, men samtidigt också varbereda sin matchplan. Och,
de har,
och,
ju alltså, också, jag blev, har ju också ett speciellt språk, BP-spelarna. Man hör ju att Ludvig Augustinsson, man behöver inte ens gå in på Wikipedia. Man hör ju att, Ludde, du är BP-fostrad. Ni verkar ju få, hur är det med bröderna Ceesay? Är de tillbaka och redo eller?
Jesper är nog inte tillbaka och redo. Däremot så tror jag Josef Ceesay startar mot Mjällby, vilket gör mig galen såklart, eftersom jag inte vill spela inlånade spelare om de inte är bäst i laget så att säga. Så att, men han verkar vara starta och vi verkar gå med någon slags 4-4-2-lösning här med mycket snabbhet på kanterna.
Ah, okay.
Så att det ska bli spännande att se.
Det är ju en almsk övning, 4-4-2. Men med offensiva kanter.
Men med anfallsduon Tim Pritsa och Totte Nyman känns ju inte alls tråkig. Så det, nej, den ser jag fram emot se.
Kan bli spännande mot Mjällbys starka defensiv.
Ja, exakt. Och det är en anfallsduo som kan stångas lite också. Och det behöver man ju mot Mjällby. Och sen är Traustason tillbaka och kommer ligga mer offensivt på mittfältet där bakom i någon slags 4-4-2-diamant. Då. Så att, jag tror vårt anfallsspel kan bli ganska fint. Och Daniel Aids inläggsspel mot Malmö var ju spektakulärt också att se. Jag såg att han hade mest nyckelpassningar i hela allsvenskan omgång 1 i en match. Ja, 5 stycken i en match vi alltså förlorade med 5-1, vilket säger någonting om hans match han ändå gör. Så att det blir en spännande match mot Mjällby. Jag tror att vi kan få, det kan nog bli en ganska kul historia.
Är det någonting vi missar som vi ser fram emot den här helgen? Det är ju såklart matcher på alla håll och kanter, men är det någonting vi missar tycker ni?
Nej.
Alltså ja, så här dags på säsongen är man ju jätteintresserad av varenda
av
match.
Allt.
Alltså, jag till exempel sitter ju och ser fram väldigt mycket mot Kalmar-Sirius. Hur ska den matchen bli? Alltså, Sirius såg ju jättebra ut första matchen och Kalmar, det finns ju verkligen något i det laget även om det inte kom fram riktigt mot Hammarby. Och det känns ju också som det skulle kunna bli 3-3 i den matchen. Alltså, jag tycker,
ja, det måste man, det man bli, för vi igenom har ju våran gubbe där, Josef Saleh på topp.
Ja, men exakt. Och Djurgården-Häcken tror jag kommer bli ett sjöslag, för jag tror att Häcken spelar den fotbollen de gör och den fotbollen passar ju som allra sämst mot Mjällby-typen av lag. Den passar ju mycket bättre mot Djurgården som också kommer försöka gå framåt. Så att jag är inte alls säker på att, även om Djurgården ganska tydligt känns som näst bäst i serien nu, så tror inte jag Häcken är ett lag de städar av hemma. Utan jag tror att det också kan bli en jävligt chansrik och målrik match. Så att det är mycket som kommer vara kul den här omgången, tror jag.
Det tror jag med. Vi ska prata ner helgens matcher på måndag. Och sen så på måndag är det ju då Kalmar mot Sirius och Djurgården mot Häcken. Matcher vi ser fram emot. Innan vi avslutar dagens avsnitt så vill jag också bara uppmärksamma er alla på Knut, 8 år gammal, som fick diagnosen Ewings sarkom. Hans dröm var att bli fotbollsproffs, spelade i Årsta FF och hejade väldigt mycket på mitt lag AIK. Efter en tuff behandling, bland annat 57 cytostatiska behandlingar, 8 operationer och över 280 nålstick, så gick det inte längre. Knut somnade in i sitt hem den 20 januari 2024. 85% av de barn som drabbas i Sverige överlever. Det är bra,
Men det är inte tillräckligt. 15% som drabbas överlever inte. Mer forskning behövs för att barn som Knut ska överleva. Fredagen den 12 april så är det fotbollströjefredag, så att vi är ju självklart med på detta tåg. Det är en manifestation i kampen mot barncancer. Då hoppas vi att så många som möjligt är ute i stugorna i vårt avlånga land tar på sig sin matchtröja, oavsett vilket lag det är, och tillsammans då är med i den här manifestationen. Vi har till vår studio fått en oerhört snygg barncancerfonden tröja som Josip kommer visa upp. Vi har också ett lag ju som coachas av Jan Andersson, tidigare förbundskapten. Spelarna som är med har vi två stycken här, både Martin och Alva är med. Knut skulle ha varit med i det här laget, hade tröja nummer 11 och allting. Men som ni nyss hörde så gick det inte vägen för Knut, tragiskt nog. Men den här snygga tröjan som Josip har tagits fram, där vi har alla barns namn och utmärkt med något ska spela. Otroligt snygg match, tror jag.
Precis, verkligen. Och så baksidan ser ut så här.
Ja, så att de här tröjorna kommer vi att rocka den 12 april. Vi hoppas att så många som möjligt där ute i landet hakar på. Det här gjorde vi förra året också. Och vi är stolta över att vara en del av matcher i fredag.
Och man var stolt den fredag när man gick på stan och såg matchtröjor. Jag tyckte att det var jättefint. Så häng på i år också, nästa fredag den 12.
Nästa fredag den 12 så är det alltså matchtröjefredag överallt i vårt avlånga land. Så med de orden så väljer vi att tacka för visat intresse den här fredagen, och så hörs vi igen på måndag.